Ja, hej alla radlyssnare och välkomna till ännu ett program i serien Politik i fokus. Det här är programmet då politiker från olika oppositionspartier samtalar om dagsaktuella politiska frågor i Tyresö. Idag har jag faktiskt med mig hela tre gäster i studion här. Ska vi börja med dig, Heinz?
Ja, hej. Tack. Roligt att vara med igen.
Ja, välkommen hit igen.
Ja, ja tack.
Och sen har vi från Miljöpartiet också.
Ja, Aida Skari heter jag.
Mm, välkommen.
Tackar.
Och sist men inte minst.
Katarina Rath från Centerpartiet.
Precis, välkomna allihopa. Jag tänkte att innan vi riktigt drar igång med de här politiska ämnena så måste vi bidra till att uppmärksamma att i år så fyller faktiskt Tyresö närradio 40 år. Och det uppmärksammades ju på en liten, ska vi säga, fest kan vi säga, Hans. Du var ju där.
Just det, i fredags, en jubileumsfest. När många av celebriteterna som har varit med i Tyresö radions historia 40 år från 1985. En del såg ut att ha varit med från början faktiskt. Men det var en trevlig fest.
Ja, precis. Ja, vad tycker vi om närradion, Hans?
Men det är ju alldeles utmärkt. Om man bara ska ta lite kort om historiken och dra igenom de här 40 åren snabbt.
Ja, gärna det. Mm.
Ja, så är det ju så att det var faktiskt 1979 som man i Sverige tog en närradioreform. Och vi var rätt snabba i Tyresö med att starta upp. Och 1985, närmare bestämt den 31 augusti klockan 10.00, så sändes det första radioprogrammet i Tyresö radion. Och det var 12 medlemsorganisationer från start. Och en av dem som var mest drivande i allt det här och som faktiskt sände i stort sett dagligen var Pingstkyrkan. Mm. Som var väldigt, hade en väldigt omfattande aktivitet. Men sen var det flera andra föreningar, varav flera var de politiska partierna förstås. Och som jag har sett i rullorna här också, passande nog på dagens tema kanske, Föräldraföreningen mot narkotika.
Okej. Okay.
1985.
Ja. Ja, det är 40 år och ganska lång tid faktiskt, ja. Får man ändå säga. Ja.
Otroligt. Kan man lyssna på de här otroligt gamla avsnitten?
Det har gjorts. Alltså i början spelades det här in på band som fanns på biblioteket och allt finns sparat i ett arkiv. Och numera har man också digitaliserat merparten av alla de här banden. Så det finns
så
också.
Så stora delar går att lyssna på, ja, än idag.
Ja, ja, vilken radiohistoria alltså, mm, i kommunen. Och, ja.
Exakt. Och kopplingen till kommunen och ja, vad ska jag säga, det är också det att Tyresö närradio har ju en viktig funktion i kommunen. För att vi sänder ju från kommunfullmäktige live.
Just det.
Varje månad. Och det började man faktiskt redan med i november 88 och har fortsatt oavbrutet sedan dess med det.
Mm.
Så det är också ett historiskt arkiv om man nu ska säga.
Fantastiskt. Och där finns ju också våra första program i arkivet.
Just det.
I den här serien. Så att den som har missat tidigare utgår av Politik i fokus kan säkert hitta dem. Man behöver nog inte gå in i arkivet. Det går nog att räcka med på hemsidan. Det är inte så långt tillbaka i tiden.
Men det är en fantastisk livlig förening med många medlemsföreningar som är med och sänder på olika sätt och vis. Så som vi gör idag också här nu.
Ja, precis. Ja, men vad trevligt då. Så kanske vi ska gå in lite på våra programpunkter i dagens Politik i fokus då. Vi tänkte prata lite om kommunens ekonomi och kommunens verksamheter då. Senast här på kommunstyrelsen så fick vi till oss delårsrapporten för T2. T2 är väldigt hemligt, det står för tertialrapport där. Nummer 2, så är det andra tertialet. Och för den som inte vet så är tertial, det är alltså 4 månader. Sen när man har avklarat andra tertialet, då har man alltså hunnit med fram till och med augusti. Och det fick vi då redovisat för oss då. Vill du säga några ord om den här delårsrapporten, Heinz?
Det kan jag gärna göra. Vi hade det uppe som sagt var på behandling i kommunstyrelsen igår, så sent som igår. Och mycket var väl, följer väl plan som sig bör, utom ett område som stack ut markant. Och det är nämligen att vi ser ut att gå mot ett rejält underskott i år inom arbetsmarknad och socialnämndens område. Prognosen pekar faktiskt på ett så pass stort underskott som 79 miljoner på årsbasis. Och då ska man veta att totalbudgeten för året är 303 miljoner. Så att 79 miljoner i avvikelse på 303 är ju faktiskt över 25% överskott.
Just det,
eller överdrag.
Ja, det är ett väldigt stort avvikelse om man tittar på verksamhetsområdet. Men det är också så stort så att det faktiskt påverkar kommunens ekonomi i stort, ska vi ändå säga.
Ja.
Mm.
Ja, men och jag sitter ju i arbetsmarknads- och socialnämnden som ledamot. Ibland känner jag mig tillsammans med Centerpartiets representant oss väldigt ensamma i oppositionen där. Men det blev ju en jättestor chock för oss när det här kom till vår kännedom. Och det här är ju ingenting som har signalerats tidigare. Och det är ju, man skulle ju kunna bara titta på sig, ja, men vad beror det här underskottet på? Och här vill jag ändå understryka att förvaltningen gör helt rätt prioriteringar. Det är ett tufft läge, det är många externa placeringar och framförallt barn och unga. Vi har utvecklat avhopparverksamheten, vi har ju inte en egen utan vi köper ju in den tjänsten. Men det är någonting som vi gör i mycket större utsträckning i Tyresö idag än vad vi gjorde tidigare. Men någonting som vi inledde under vårt, när vi styrde här i kommunen, då var det ju väldigt nytt för oss. Men nu har vi ju en större andel som också behöver den här typen av insats. Och det kostar jättemycket pengar.
Jag förstår det. Du nämnde ett begrepp där, avhopparverksamheten. Det är kanske inte självklart för alla lyssnare vad det är för
Nej, någonting. Och det är ju för att det inte är så känt heller. Och hur avhopparverksamheten i sig ser ut är ju också kanske inte helt känt. Men polisen medverkar i det arbetet. Men det är ju framförallt förening eller företag som ger den här typen av insats. Alltså en kriminell som vill hoppa av sin kriminella verksamhet. Mm. Och det innebär ju att i stor utsträckning att man startar ett helt nytt liv på en annan ort. Det är många insatser kopplat till att man bara behöver liksom bryta det gamla livet. Så det är ganska väldigt... Vad säger man? Omfattande att göra den typen av insats. Och det är många som påverkas. Så att det är inte bara liksom att nu placerar vi dig på en annan plats. Utan det kräver också rehabilitering och det kräver nya insatser för att komma in i samhället på nytt. Mm. Så att det kan, en individ kan ju kosta 1 miljon liksom för kommunen.
Kan jag avbryta det? Jag tänkte, du som är med i nämnden, är det att det har blivit mängden fall som har ökat dramatiskt på kort tid? Eller är det också det att kostnaden för placeringar av olika slag också har ökat?
Jag skulle ju säga att den informationen som jag har fått till mig är ju att det är fler individer. Det är klart att vissa insatser kostar mer när det är mer komplext. Men just externa placeringar har ju alltid kostat mycket. Och där har vi ju tidigare så satsade vi ju väldigt mycket på just att ha... hemmaplanslösningar som vi kallar det. Alltså att vi försöker placera barn och unga i egna familjehem och jourhem så att vi inte gör det i såna här konsultstödda familjehem som kostar mycket, mycket mer. Vi pratar väldigt mycket om att ha insatser nära hemma så att man också kan nyttja nätverket. Sånt hade vi ju inte riktigt på plats tidigare och det har vi ju byggt upp under många år nu. Så att det är ju ändå skönt att vi har liksom en grund som vi kan luta oss mot. Men det är ju mängden, skulle jag säga, är den största problematiken.
Det verkar då som att det har blivit en oväntat stor ökning av det här. Annars borde man ju tagit höjd för det i den budget som lades för 2025.
Men det här visste vi ju. Vi fick det till oss redan förra året. Och förra sommaren var det ju liksom ganska alarmerande hur stor andel som behövde de här olika typerna av insatser. Så att jag vill ändå påstå att vi visste ju när vi gick in i det här året att det fanns den här utmaningen för förvaltningen. Förvaltningen sa det själva också för ett år sedan, om man säger så.
Ja, precis. Och ändå verkar man då inte ha tagit tillräckligt höjd i budgeten för det. Och då kan man ju tänka sig, vi har ju nu bara för ett par månader sedan fattat beslut om budgeten för 2026. Och då tänker man ju så här, finns det tillräckligt med slantar där för att täcka den här formen av åtgärder som behövs under nästkommande år? Vad tror ni om det?
Jag tittar på Heinz nu och tänker att nej, alltså jag tror inte det. Däremot så gör vi ändå rätt prioriteringar, tycker jag, från både liksom styrets och oppositionens sida, så vi är ändå eniga i vilka insatser som behöver göras. Däremot så togs det fram en åtgärdsplan som siktar på att vi de här sista månaderna ska försöka effektivisera. Och då blir jag lite orolig och tänker tillbaka på den här socialtjänstkrisen vi hade i Tyresö 2015-ish, där det var liksom alla socialsekreterare i princip från barn- och ungdomsenheten slutade. Och det var bara konsulter som behövde komma in. Och nu har man liksom satt en gräns att man ska inte ta in konsulter, man ska inte tillsätta vakanser fram till årsskiftet. Och jag blir liksom orolig att det kommer tumma på kvalitet, det kommer tumma på liksom arbetsmiljön för våra befintliga socialsekreterare. Så det finns ju en oro att vi gör lite kortsiktiga lösningar nu som skulle kunna ge fel effekter långsiktigt. Men ja, vi borde ha mer medel till socialtjänst i Tyresö, men det behöver ju också finnas ett tänk kring hur vi faktiskt gemensamt löser de här utmaningarna.
Jag blir ju bara lite förbryllad när du nu säger att det här var känt för ett år sedan redan och verksamheten och förvaltningen har vetat om det, och så har man ändå valt att inte ta till en budget för att täcka de här behoven. Det är ju som gjort för att det då ska bli underskott förstås. Mm. Att inte budgeten håller, och det är ju det vi ser nu också.
Ja, jag tycker det är märkligt, för att jag vet när vi tillträdde tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna då efter valet 2018. En av de första sakerna man gjorde var ju att se till att vi hade en fullt finansierade verksamhet, i synnerhet på socialområdet då. Och det har vi haft under alla tiden som vi har suttit i styret, och även sen Centerpartiet har kommit in då. Men sen efter maktskiftet nu, helt plötsligt så har vi underskott i den här verksamheten igen. Och det är väldigt tråkigt, det är liksom en déjà vu mot hur det såg ut före 2018 igen. Så att, ja, nej, vi får ju hoppas att det här går att reda ut faktiskt. Och vi ska vara tacksamma då för att ekonomin rent allmänt i kommunen är väldigt stark. Och när jag säger det så tänker jag på att det verkar som att i våra södra grannar, Haninge, de verkar också ha en väldigt stark ekonomi. Vad säger du om det, Hans?
Ja, de konkurrerar ju lite med oss i Tyresö när det gäller att få inflyttning till exempel. Det har ju byggts mycket i Haninge, det byggs ju även mycket i Tyresö, och vi ser ju framför oss också att vi ska få inflyttning framöver här också när alla lägenheter färdigställs. Men jag tror att ha en något lägre skatt kan vara en motivator för att man flyttar till Tyresö just också. Mm. Haninge sänkte skatten redan till innevarande år med 23 öre och ligger därmed lite lägre än vad vi gör idag. Och nu har de redan aviserat att de ska sänka 2026 års lokala skattesats också med 50 öre till.
Ja, precis. Och då ska vi komma ihåg att det blir ingen skattesänkning i Tyresö.
Just det.
Ja, trots att vi tyckte att det fanns goda möjligheter att göra det.
Så vi kommer ju ha högre skatt än alla omkringliggande kommuner.
Så är det. 26. Mm, mm. Ja. Och de drar ifrån oss faktiskt nu i och med att Haninge sänker skatten med 50 öre.
Ja, och vi har inte sett kanske om det är ytterligare kommuner i grannskapet som också gör det. Mm. Vi kommer väl in, kanske få anledning att återkomma och titta på det här med befolkningstillväxt och skatteunderlag totalt sett och liknande i något senare program också.
Ja, men det tycker jag skulle vara jättespännande, för vi i Miljöpartiet tycker också om att prata skatt, men vi kanske inte riktigt har samma ingång som Liberalerna i detta, så att jag ser fram emot det samtidigt.
Ja, det kan vi definitivt ha, absolut.
Då har vi en cliffhanger till något kommande program.
Till ett kommande program faktiskt, innan vi nu byter ämne i vårt program. Ja, vi nämnde att vi hade kommunstyrelsen här om sisten, men vi har också haft ett annat möte, nämligen fullmäktige. Det var väl en dryg vecka sedan nu. Och där fanns det ett par intressanta punkter på dagordningen som vi vill gärna prata om här. Det första är väl det här att det startas ett nytt bolag under Tyresö Bostäders vingar. Vi brukar kalla det för köavgiftsbolaget i mitt parti, lite på skoj. Vad är det här för någonting? Kanske ni kan reda ut det åt mig.
Ja, det ska startas ett bolag som ska hantera bostadsförmedlingen. Vi flyttar alltså bostadskön från Tyresö Bostäder till ett eget bolag. Där då syftet är att också bjuda in externa hyresvärdar. Och sen erbjuda en bostadsförmedling till Tyresöbor mot en kostnad. Dels att stå i kön, men också sen när själva förmedlingen sker så behöver man betala en avgift.
Ja, just det. Och hur skiljer sig det här från hur det fungerar idag då?
Idag är det helt kostnadsfritt att stå i kön. Mm. Och det är dock, den kön är ju bara Tyresö Bostäders bestånd. Så att det är väl där skillnaden är.
Ja, just det. Det står ju en herrans massa människor i de här köerna i och för sig, det ska vi ha klart för oss. Men det betyder inte riktigt att bostadsbehovet är lika stort som antal människor i kön. Därför att de flesta bor ju trots allt någonstans redan idag. Mm. Även om det finns säkert stora behov av att byta lägenhet av olika skäl. Då.
Men jag måste säga att det var ändå imponerande att Katarina, att du kunde förklara vad det här bolaget faktiskt skulle kunna innebära. För att, jag måste ändå säga att när man sitter där och fattar beslut, nu var inte vi för detta, eftersom vi alla i detta rum yrkade på återremiss, så är det ju ändå att vi vet ganska lite om hur bolaget ska styras. Vi vet ganska lite om andra delar av vad innebär det här bolaget egentligen? Så att det är ju så här, det är, syftet är ju att den ska hantera den här köavgiften för att få till det. Men det är så många andra delar som vi anser att ett bolag vi behöver veta innan vi fattar beslut om att vi ska ha det här. Och det finns inte på plats, utan det ska redas ut.
Nej, precis. Det finns en grundläggande anledning till att det här inte går att hantera inom det befintliga bolaget Tyresö Bostäder AB. Det är ju det att de får enligt lag då inte sköta förmedling av bostäder annat än från deras eget bestånd. Så då lägger man det här i ett dotterbolag som skulle vara oberoende av någon mening. Och det här oberoendet var ju väldigt oklart liksom hur det skulle se ut egentligen. Jag räknade lite också på de här med avgifterna. Det skulle bli en ganska bra inkomstkälla för det här bolaget. För att om alla som står i kön idag skulle fortsätta betala de här avgifterna, då täcker det, skulle vi säga, långt mer än den administrativa kostnaden i alla fall. Det är ju helt klart. Sen var det förmedlingsavgifterna. Du nämnde det, Katarina. Hur mycket skulle det kosta att få en lägenhet förmedlad till sig då? Kommer du ihåg det?
Jag minns inte exakt, men det var runt 600 kronor där någonstans.
Och det är kanske inte så blodigt. Om man får en lägenhet kanske man är beredd att lägga upp de 600 som finns.
Nej.
Krävs faktiskt.
Men idag är det ju, som du sa, att det är ju ingen avgift. Men man behöver ju aktivt gå in och visa ett aktivt intresse för att man vill stå i den här kön.
Så är det. Nej, vi sa ju nej till det där, alla tre partierna. På lite kanske olika bevekelsegrunder. Men ja, vi får se vad återremissen ger.
Ja, vi eftersökte ju också mer svar på de här externa hyresvärdarna. Hur den förhandlingen går, för vi har inte sett några som helst besked om det är några som har visat sin avsikt att gå med i den här kön. Och är det så att vi startar det här nya bolaget med bara Tyresö Bostäders bestånd, så har vi gjort en ompaketering som blir väldigt dyr och som kommer börja kosta för Tyresöborna istället för att det ger det här mervärdet som vi kanske hoppas på.
Jag såg ju liksom ett av alla dessa bostadsbolag som är kanske då eventuellt aktuellt. Nu var det ju faktiskt, utan att nämna vilket, så ska de ha en ny riktning där de ska ha ingen köavgift, så att de ska ju ta bort sin som de har idag. Så att de kör den utvecklingen och Tyresö ska ha en annan utveckling.
Precis, vi skulle säga att vi yrkade på återremiss, men den följer ju faktiskt. Så att det här är ju beslutat, men jag tror ändå att de argument vi framför återremissen kanske kan ta som hand senare i den här processen, för det var ju väldigt många oklarheter kring det här faktiskt. Så vi får se var det där landar. Ett nytt bolag blir det i alla fall. Sen får vi se hur det kommer fungera styrningsmässigt. En annan punkt som var uppe på fullmäktige, det var någonting vi har pratat om tidigare här, det var ju då inrättandet av Barnsjöns friluftsområde som då nådde fullmäktige den här gången. Friluftsområde blev det ju. Det blev ju inget naturreservat helt enkelt.
Men det blev väldigt mycket debatt.
Det blev mycket debatt, så den som vill fördjupa sig just det här ämnet kan ju med fördel lyssna på fullmäktigesändningen då från senaste fullmäktiget. Vi hinner inte täcka det på samma sätt som det gjordes i debatten där. Men vi kan i alla fall prata lite om det. Jag tänker att någonting som skilde då det här, alltså först rätt allmänt då, friluftsområdet och naturreservatet, det är ju inte samma sak. Och det har inte heller samma geografiska omfattning. Och det var någonting som uppmärksammades i debatten. Vad säger vi om det?
Ja, men vi kan väl börja med att verkligen prata om just det här med vad är ett friluftsområde och vad är ett naturreservat. Ja. Det finns ju mycket däremellan också, men just ett friluftsområde, det finns ju inget liksom formellt begrepp i vad det faktiskt innebär än att vi faktiskt uttalar att det här området är ett friluftsområde. Jag gick ju upp i talarstolen och hävdade att det kan ju innebära en ny, snygg skylt. Kanske någon ny parkeringsplats och lite nya slingor och så vidare. Men i det stora hela så var vi väl alla i det här rummet, våra partier, vill väl ändå påstå att det är ingen skillnad från det som är idag. Området nyttjas som ett friluftsområde och kanske framför allt det här runt sjön, alltså själva barnsjön.
Ja,
men det är ju ett större område som vi också pratar om.
Ja, precis. Så det finns ju liksom inget juridiskt bindande vad är ett friluftsområde. Det medför egentligen ingenting mer än man kan sätta upp en skylt.
Och det som vi i oppositionen verkligen lyfter är ju just det här med skyddet av natur. Mm. Alltså vi vill värna friluftsliv, men i det här området så har vi, jag vet inte hur många utredningar som pekar på de höga naturvärden som faktiskt finns i området som behöver skyddas. Det finns inget skydd i det här. Nu ska det utredas vilket typ av skydd man skulle kunna ha i det här området enligt det här nya förslaget. Men utredningarna finns. Vi vet att vi behöver skydda naturen och det är jättebeklagligt att vi inte kommer göra det nu.
Ja, vi saknar ju också delar av i det ursprungliga förslaget om ett naturreservat så var ju omfattningen av området mycket större som Mats nämnde tidigare. Och vi saknar ju vissa delar där som också behöver det här skyddet och som också kan, om vi inte skyddar dem så kan vi... Ja, risken finns för att det exploateras och att vi... stänger igen våra gröna kilar vi har och det är allvarligt också för det, den biologiska mångfalden minskar dramatiskt och vi måste ta vårt ansvar och därför är det viktigare än någonsin att skydda naturen och det kan innebära vissa begränsningar. Men vi har också sett att det här förslaget till naturreservat inte innebär så stora begränsningar att vi inte kan ha ett friluftsliv i det området.
Nej, precis. Det som reglerar är ju föreskrifterna för ett naturreservat och de är vi ju fria att i fullmäktige fatta beslut om. Och det finns ju inget parti i Tyresö som inte vill att vi ska kunna idka friluftsliv på samma sätt som idag i det här området. Det som skrämmer mig lite grann det är just det här, den här geografiska skillnaden. Därför att visserligen ger ju inte friluftsområdet något skydd. Men om man har uteslutit vissa små nyckelområden där så kan man ju säga det att man kan exploatera ytor som inte ingår i friluftsområdet. Men som hade ingått i naturreservatet. Och tittar jag på kartan så ser jag en stor risk för det. För det är områden som ligger ganska nära anslutning till vägar, annan bebyggelse, VA-nät, elnät, det vill säga all infrastruktur finns färdig där. Och jag säger inte att den här exploateringen kommer att ske imorgon, men inom några år kommer vi säkert att se planer på exploatering i det som ligger utanför friluftsområdet, men som hade varit en del av naturreservatet. Och vad som sen händer på sikt, det vet vi inte, för det är precis som du säger Aida, att friluftsområdet ger ju inget skydd överhuvudtaget, så det kan bara fortsätta sen.
Ja, men för oss i Miljöpartiet så är det just skydd av natur som är liksom våran ingång. Jag håller med Katarina att man måste också förstå att när man tar och inrättar ett naturreservat, det innebär det är kostnader. Det kostar att skydda natur och det är självklart att det kommer finnas begränsningar. Men det därmed, då gör man det på ett seriöst sätt. Man utvecklar vilka delar av området kan man utveckla för friluftslivet. Alltså hela det området är ju inte det. Alltså, vi kommer inte ha orienterare på vissa delar av skogen. Men vart vill vi utveckla friluftslivet? Och det kan vi inte göra med ett friluftsområde. Då blir det ju bara business as usual. Vi behöver ta ansvar för det här området och det gör vi ju inte med det här förslaget som faktiskt var uppe på fullmäktige.
Och vi har ju hört argument också på fullmäktige om att Telegrafbergets naturreservat att inrättandet av det begränsade friluftsområdet, men där kan man ju också se att Barnsjöns mark är ju mycket tåligare än vad den marken är. Så där begränsade man till ett mindre antal. I det här fallet så handlar det om orienterare, att det bara fick vara 300 orienterare i det området.
Ja, vi pratar just om orientering där. Vi ska ju komma ihåg då att du nämnde ju Telegrafberget där också. Och det är riktigt att det finns ju en restriktion där att man inte får några tävlingar med mer än 300 deltagare. Men vi ska komma ihåg både Telegrafberget och Barnsjöskogen här. Det är så pass små områden som de är egentligen i tävlingssammanhang är de enda intressanta för ungdomsorientering som har väldigt korta banor. Och tittar man på deltagarantalet idag så är det långt mindre än 300 i alla fall. Så att det kommer i praktiken inte vara någon begränsning för ungdomsorientering överhuvudtaget, vare sig på Telegrafberget eller i Barnsjöskogen.
Men apropå Tyresö bostäder så hade vi också en väldigt intressant liten debatt om att Socialdemokraterna hade fått tillgång till blippar.
Ja, just det. Vi gick förbi den lite snabbt faktiskt. Ska vi återknyta till Tyresö bostäder en stund då?
Ja, för det var ju en interpellation som Marie Åkesdotter från mitt parti hade lämnat in. Just det här med att vi vet att sossarna har tillgång till Tyresö bostäders bestånd och kommer in och knackar dörr och lämnar material. De gjorde ju någon typ av reel eller TikTok-grej där de faktiskt visade upp det här. Och ja, det precis, var ju väldigt också, tycker jag, intressant att höra Sverigedemokraterna också då gå upp i talarstolen och säga att de hade bett om att få tillgång bara för att gå och lämna in liksom något kampanjmaterial i brevlådorna, inte knacka eller någonting sånt, och hade fått ett nekande svar. Och samma dag hade de stött på någon socialdemokrat som hade glatt nämnt att ja, nu har vi fått en till blipp. Så nu kommer vi in i fler portar. Så att det blev väldigt tydligt att så här, oj, här har det inte gått rätt till.
Nej, det blir inte riktigt samma förutsättningar för partierna. Alltså, vi har ju också anledning att dela ut material i Tyresö bostäders bestånd, men det har vi liksom inte lyckats med, för de allra flesta är ju låsta portar då. Men det är intressant att veta att det finns ett parti som tydligen har tillgång till allting då.
Men sen så ska de ju, en av anledningarna ska ju vara att de har sin tidning Tyresö Nyheter, som är en socialdemokratisk tidning, och för att distribuera den så har de fått tillgång till blippar, och det blir ju lite det blev ju en partifördel för dem där.
Ja, absolut. För de använder ju inte bara till att dela ut Tyresö Nyheter faktiskt. Så är det definitivt.
Ja, det blev väldigt tydligt. Nej, men jag tycker det är jättepositivt. Och nu har ju Mitt i Tyresö också uppmärksammat det här. Att det har inte gått rätt till, men nu ska det vara rättvist. Och det är jättebra att vi får liksom en riktlinje på hur vi ska göra. För man ska ju inte bara klampa in i liksom människors hem och på deras liksom privata sfär. Nej, vi behöver göra det ordnat och det ska vara lika för alla partier. Mm. Och är det så att det är någon som knackar på er dörr från något parti, så har man ju all rätt att kanske inte ens öppna dörren. Eller bara säga tack men nej tack.
Alltså, ja, så här, precis,
det är ju inga konstigheter. Vi är ju vana dörrknackare.
Den hänsynen måste man ta även om man går runt i villaområdena. Alltså, bara för att inte portarna är stängda vid grinden så att säga, så kan man inte bete sig hur som helst när man går in på en tomt. Utan,
men jag känner att det verkligen är en rättighet också för kommuninvånarna att faktiskt få möjlighet att få liksom, ja, men uppsökande, att det är någon som kommer till en och kan tala med en. Om man har frågor eller synpunkter så är det ju toppen om de tar den, alltså att vi tar den tiden och ger dem det.
Ja, precis. Vi ska ju inte strypa den politiska informationen, det är inte det vi är ute efter, utan det ska ju vara på lika villkor så att man kan få lite diversitet här, att man kan få information från olika partier i demokratins anda.
Men precis som Aida säger, så behöver vi tänka på hyresgästernas trygghet och se att det upprättas tydliga regler och kontrollfunktioner så att de kan känna sig trygga och veta att Tybo vet vilka det är som rör sig i deras
hus. Absolut, det är viktigt. Okej, ja, det var ju fullmäktige det, men det händer ju andra saker som är högst aktuella i kommunen då. En punkt på mitt papper här är likvidation av SMOF. Och det kräver ju lite förklaring kanske, både vad likvidation är och vad SMOF är. Ska vi börja med det sista kanske, vad är SMOF?
Det står för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Och ska jag förklara lite vilka som ligger bakom det där, så kan jag berätta att det är ett samarbetsorgan mellan Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Och vad gör ni i SMOF?
Jag råkar ju vara ledamot där, så att jag måste väl ha några svar på den frågan också. Det är då ett organ, man kan säga det är en myndighetsutövning som utförs i SMOF när det gäller då tillstånd inom miljöbalken eller livsmedelslagen och liknande. Alkohol- och tobakstillstånd till sådana som säljer eller serverar. Det har också att göra med sopor, avfallshantering, miljöavgifter, vatten- och avloppsfrågor och liknande. Och man är oftast remissinstans också när det gäller detaljplaner i de här kommunerna.
En hel räcka av grejer som ni håller på med, alltså precis. Och nu står det då likvidation av SMOF. Likvidation, det innebär att man liksom, ja, man avslutar en verksamhet på något sätt.
Ja, och som namnet antyder så är det rätt abrupt också.
Ja.
Ja,
ja, varför gör man det här då?
Det är ju för att Haninge har beslutat att dra sig ur det här samarbetet. Och då står bara Nynäshamn och Tyresö kvar, och då har man beslutat att likvidera förbundet. Och det är ju, vi i Centerpartiet tycker det är jättetråkigt naturligtvis. För att det är ju, om kommunerna ska sköta det här själva, så det blir det väldigt små enheter och med väldigt få anställda. Och det vi tillsammans med SMOF då har kunnat, vi har kunnat samla kompetens och erfarenhet och något som små isolerade verksamheter har svårt att upprätthålla på egen hand. Så att det är tråkigt, men jag vet att kommunen har påbörjat ett arbete för att se hur vi ska ta oss an det här.
Mm. Det fanns inte någon möjlighet då för Tyresö och Nynäshamn att kunna driva det här vidare utan Haninge?
Ja, det är ju så här att Haninge står för lite drygt halva verksamheten. Mm. De facto äger de 52,5% av SMOF. Och ägarandelarna för Tyresö är 29,6 och för Nynäshamn 17,9. Och det återspeglar väl både befolkningsunderlag och i någon mån också ärendemängden, så att säga. Eftersom det är en hel del befolkningsrelaterat. Och när nu då Haninge tog beslutet här i juni att man faktiskt ville gå ur och driva den här verksamheten i egen regi, då blir det lite för litet underlag för oss och Nynäshamn att driva vidare.
Hur kommer vi hantera det här i kommunen, tror ni, framöver?
Katarina nämnde ju redan att man har påbörjat ett arbete här med att då i alla tre kommuner förstås se hur avvecklar vi det här. Sa vi det att likvidation var ju att man nu ska avveckla det här verksamheten under ordnade former förhoppningsvis. Och då har man beslutat att man har gett en tidsfrist fram till 30 juni nästa år. Under den tiden ska man se hur man lägger över de här olika myndighetsutövningarna och tillståndsgivningar och liknande på respektive kommun. Och eller om man hittar andra lösningar kan man ju tänka sig också. Det är inte säkert att det finns tillräckligt med ärendevolymer för att hitta bemanning i respektive kommun också. Vi kanske ska köpa in det här i någon annan kommun kanske.
Ja, precis. Det här är ju verksamheter som på något sätt måste hanteras av var och varenda kommun egentligen. Antingen själva eller något kommunförbund eller på annat sätt egentligen. Men det är väl alltid svårt. När man går från ett läge till ett annat här, så finns det en risk att man tappar nyckelpersonal här som söker sig vidare då. När man känner att högerparentesen för verksamheten börjar närma sig.
Det är ju redan på gång. Det har ju skett omgående nu när det beslutades i princip att det här kommer likvideras. Förbundet, alltså SMOF, har ungefär 50 anställda. Och en av de första som lämnade var ju förbundschefen själv.
Ja, okay.
Och nu är det ju förstås så att personalen ses ju om efter nya tjänster förstås.
Så är det förstås, ja, precis. Ja, vi får väl följa vad som händer med utvecklingen av SMOF framöver då. Lite mer andra saker som har hänt i kommunen. Vi hade någonting som kallades för beredskapsveckan. Vad är det för någonting?
Ja, det är en vecka som ämnar att sätta lite uppmärksamhet kring ökad krisberedskap. Och i Tyresö kommun så har det något som jag, eftersom mitt hjärta bankar lite extra för skolan, så har jag skolorna fick öva, eller snarare skolköken. Och i förskolan så hade förskolekockarna en dag samtidigt som pedagogerna hade planeringsdag. Så fick de prova på lite matlagning anpassat till på temat beredskap. Och i grundskolan så fick personalen helt oförberett, så gick elen. Så fick de laga mat. På det, alltså de var ju tvungna att ge eleverna mat. Och jag vet att min dotter som går i en av skolorna, hon var lite besviken. Mamma vet att det fanns ingen el idag. Vi fick kalla pizzabullar. Men jag påpekade att hon faktiskt fick mat och ska vara glad för det. Och det här gav ju faktiskt upphov till, det var en dialogöppnare. Och också kunna prata med barnen, de större barnen som går i grundskolan. Och det blir bra samtal. Även om de är korta när de är så där unga, så är det ju väldigt viktigt att vi övar i våra verksamheter krisberedskap och får mer kunskap, tips och möjligheter att förbereda inför eventuella händelser.
Mm. Ja, det är så att kommunerna har även, alltså rent praktiskt så förstår vi alla med tanke på omvärldsläget att det är vettigt att ha lite högre beredskap på alla sätt och vis. Sen har ju kommuner också fått större formellt ansvar för den civila beredskapen egentligen. Det här är väl en del av det också. Vi kommer säkert återkomma till sådana saker i andra sammanhang också. Men det här var ett exempel på beredskapsveckan. Vill du säga någonting om det också, Heinz?
Ja, Katarina nämnde ju här också det här med att elen går. Vad händer då med systemen? Eller dra pluggen ur bokföringssystemet? Hur hanterar man verksamheten? Fakturering, betalningar och liknande.
Mm.
Så det där fick man en tankeställare att det där bör man faktiskt torrtesta i förväg också och se. Vad har man sina sårbarheter? Alltså känslighetsanalys.
Ja, civil beredskap, det berör inte bara myndigheter och kommuner. Det berör ju verkligen hela samhället. Och det är otroligt viktigt att involvera alltså, privata företagare, allt vad det kan vara.
Absolut.
Det är, vi har ju liksom ett beroende.
Företagen kommer ju vara otroligt centrala i ett beredskapsläge av olika skäl.
Ja, ja. Så att det kanske ser lite annorlunda ut, den beredskap vi bygger upp nu mot den vi kanske hade för en 30-40 år sedan. Det är nya tider nu och det är mycket sårbart digitalt också med cyberhot och allt vad det kan vara.
Absolut. Och när vi då är inne på det här med cyberhot och tidigare uppmärksammat att Tyresöradion fyller 40 år, så är det faktiskt så att Tyresöradion sedan 2019 är en del i kommunens krisberedskap också.
Ja, ser man på där också. Ja. Så 91,4, det är en viktig frekvens. Alltså.
Ja, det är lika bra att lära sig att man rattar in den som en fast kanal då, i ett krisläge i synnerhet.
På sin webbradio kanske. Eller?
Ja, just det. Det gäller bara att du tar det hit till studion då, Mats, också.
Ja, precis. Det gäller att någon gör några program också, det är riktigt. Ja. Nej, men det är riktigt. Det kan ju vara en väldigt fin kanal att nå ut med krisinformation förstås. Någonting som är inarbetat också i kommunens population här, skulle jag säga.
Ja, men återigen när Katarina sa liksom att skolorna får öva på olika saker. Plötsligt är det stopp i trafiken. Man kanske inte kommer fram ut på Brevikshalvön. Hur förflyttar man sig? Vart tar man sig för att få värmestugor eller skyddsrum i värsta fall och så vidare?
Mm, mm. Ja, alltså det är inte bara beredskapsveckan som händer i kommunen nu också. Det händer lite kanske glättigare saker också än det här med civilberedskap. Det finns några roliga evenemang som är på gång här som kanske redan hänt. Vad vill ni säga om dem?
Ja, vi har ju Gude Run of Hope som är ett lopp i Tyresta naturreservat.
Precis.
Hör och häpna.
Får man springa där?
Mm, det får man. Tydligen. Det är till förmån för Barncancerfonden, har jag förstått.
Just det, det genomfördes för 9:e året i rad i år. Och jag var en av de som passade på att springa också. Så det var lite olika distanser och det var framförallt väldigt mycket barnklasser som sprang kortare distanser. Och så fanns det olika distanser upp till 10 kilometer.
Mm-hmm.
Och ja, det är till förmån för Barncancerfonden. Så att allt överskott som man får in, det går och skänks till Barncancerfonden. Och som jag förstod det så satte man nytt rekord i år.
Okej, okay. Ja, vad snyggt. Snyggt. Ja, det är mer lopp i Tyresta på gång också.
Ja, vi har ju, det här är faktiskt i Tyresta centrumområdet, Stadsparken, så har vi Tyresta Night Run här i november.
Okej, okay.
Och det här är ju, det är väldigt roligt att det kommer såna här initiativ. Och det finns flera exempel, bland annat Äventyrsloppet i Alby som var i augusti. Som är ett inkluderande och familjevänligt lopp där alla, oavsett ålder och förmåga, kan delta. Och det är också i Alby naturreservat.
Precis.
Så ja. Vi har ju lite olika initiativ som stärker gemenskapen och visar vilken kraft det finns i föreningslivet i Tyresö.
Mm, mm.
Och det vill ju vi i Centerpartiet uppmuntra. Fler sådana.
Ja, men det är jättekul att det kom lite nya grejer. Jag vet själv för typ 10 år sedan, då var jag med själv och sprang i Tyresö Triathlon, det här som Korpen arrangerade på den tiden. Men det finns ju inte längre, men det är kul att det kommer lite nya alternativ då till det. Fantastiskt.
Vi har en Extreme Challenge här också. Tyres Extreme Challenge kollade jag när jag googlade. Det kanske är något för dig.
Nej, jag tror jag ligger lågt med det faktiskt.
Ett ultralopp.
Ja, det har haft sitt.
men det här Tyres Night Run har du ju chansen ändå. För det är då allt från knattelopp som är på 1 kilometer här väldigt centralt vid centrum. Men sen finns det också distanser på 5 och 10 kilometer. Och då har man sagt att det här 10 kilometers slingan som man då ska dra, den ska gå i rätt mycket obanad terräng. Och eftersom det heter night run så måste man ha pannlampa också på sig. Jag tror loppet går, det är den 8 november, en lördag. Mm. Och så startar man 16-17 någon gång där. Så det kanske hinner skymma lite i alla fall. Ja,
spännande, det blir lite nattorienteringskänsla av det då.
Just det
lockar det. Lite faktiskt.
Men, och det här är faktiskt ett led i Tyresö centrum 60-årsjubileum. Så det kommer ju en rad olika aktiviteter. Och det här är då Söders orienteringsklubb. Som är arrangör så att det går rätt till också. 8 november, håll utkik på kommunens hemsida så ser ni anmälningslänkar och liknande också.
Vi noterar det. Vad säger ni? Tiden kanske är ute idag. Vi har pratat en stund så att vi får väl tacka radlyssnare för att ni orkade med oss. Och får jag tacka både Aida, Heinz och Katarina för att de var med i studion. Och så också vår nya ljudtekniker då, Andreas Frobur som också är Liberalernas nya politiska sekreterare. Tack för att du hjälpte till och fixade till det här programmet.
Tackar.
På återhörande allesammans. Hej då.